Välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och idag lyssnar vi på repris av del 25 för att det har varit lite uppehåll på bibelförklaringarna i Värnamo kyrka. Men nu på tisdag den 18 januari och den 25 januari så kommer det att vara bibelförklaringar i Värnamo kyrka klockan 18.30. Men här alltså då del 25 i repris.
Vi ska börja med att bedja. Herre, vi tackar dig för att vi får komma inför ditt ansikte. För det är så vi ser det här. Att vi vill sitta ner tillsammans inför dig och läsa vittnesbördet om dig. Läsa vad aposteln har skrivit. Herre, du ser det här avsnittet som nu ligger framför oss. Och vi ber att du kommer till oss med en vishetens ande särskilt, både en uppenbarelsens men också en vishetens ande, så att vi inte bara kan se och förstå din vilja utan också få del av någonting av tillämpningen i vår tid. Du ser att det här är etiska frågor som är svåra för många, så vi ber om en särskild nåd för den här timmen. Så överlåter vi den här stunden åt dig och vi räknar med att du verkar och du talar genom ditt ord och du verkar genom din ande ibland oss och i våra liv. Herre, ge oss det som vi bäst behöver. Amen. Jo, vi ska ju börja på första Korintherbrevet kapitel 7. Och nu har vi ju lite spännande kapitel här framför oss, måste jag säga. Ganska svårt. Jag gratulerar er som är här idag som får höra det här. Därför att det är åtminstone två saker som jag tror att ni näppeligen har hört förut. Som ni ska få höra idag. Det ena handlar om hur vi ska tolka slutet på kapitel 6 och kapitel 7 överhuvudtaget. Och det andra som jag tänker på, det är Paulus civilstånd. Men vi ska ta en bit i taget. Kom ihåg bara det som säger så här då. I inledningen av den här timmen att vers 20, alltså sista versen i kapitel 6 där vi slutade förra gången. Där står det, ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Här är ju då frågan om, alltså som jag förstår det här och jag kommer att argumentera för det också. Så har Paulus talat om kroppen och hur vi ska se på kroppen och hur vi ska leva i kroppen från vers 12 där och så, alltså kapitel 6 vers 12 och så kapitlet ut. Och det är det som då utgör övergången till kapitel 7 som också handlar om hur vi ska leva i vår kropp eller med vår kropp. Nu är det så att Gordon Fee då, han har ju delat upp, kan man säga, undervisningen i första Korintherbrevet i två huvuddelar. Där den första huvuddelen slutar just här, skarven mellan kapitel 6 och kapitel 7. För fram till och med kapitel 6 så har Paulus enligt Gordon Fee behandlat sådana rykten och sådana muntliga rapporter som han har fått. Men, menar han, här i kapitel 7 vers 1 så går han över till det som de har skrivit till honom om. Ni ser att kapitel 7 börjar med, i fråga om det ni skrev, svarar jag. Och när man sen läser vidare kapitel 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så är det hela, den huvuddelen handlar då om vad korintierna har tillskrivit Paulus och ställt frågor om. Det där brevet har vi ju inte i förvar. Så vi kan inte säga det, va? Men ni kanske ser det spontant. I fråga om det ni skrev, svarar jag, att han nu börjar på någonting alldeles nytt. Så delar Gordon Fee in det här. Men Raymond Collins, som är den andra då huvudexegeten som jag följer, han har det inte alls så. Utan han tänker sig, eller förstår Korintherbrevet som sex stycken tänkta tal. Och vi är ju då på det andra tänkta talet, det som började med kapitel 5. Och han menar att kapitel 5, 6 och 7 utgör ett andra tänkt tal. För kapitel 5, 6 och 7 handlar, kan man säga, om samma tema. Och det betyder att slutet här på kapitel 6, där han då talar om kroppen. Och så fortsätter han med det i kapitel 7. Det är alltså inte ett tydligt avbrott, utan tvärtom, det hänger ihop. Och då blir det alltså ett annat ljus på kapitel 7 än vad det skulle ha blivit annars. Därför att om du tänker dig slutet på kapitel 6. När vi läser slutet på kapitel 6 som vi gick igenom förra gången. Så reagerar vi förmodligen på det här med otukten. Och så reagerar vi och så tänker vi, var det tydligen någon församlingsmedlem här som hade gått, eller kanske flera som hade gått till någon sköke eller flera skökor. Och så kan man ju inte göra, och det var ju förskräckligt. Men det kanske inte är det handlar om i första hand. Utan det handlar om i första hand är, hur ska vi leva i vår kropp? Alltså Paulus moraliserar inte enligt den här senare förståelsen att undervisningen fortsätter i kapitel 7. Han moraliserar inte över den eller de som eventuellt har besökt bordellerna som ju var lagliga på den tiden. Det är inte det som hans ärende. Utan han knyter an till det och gör det och rättar till det på så sätt att nu börjar han undervisa om kroppen och hur vi ska leva i kroppen. Det är hans huvudärende. Sen den här försyndelsen som vi reagerar på, den är anknytningspunkten, men det är inte huvudämnet i den andra halvan på kapitel 6. Märker ni att då läser man texten i två helt olika ljus. Och sen är det dessutom så att man läser också fortsättningen kapitel 7 i ett annat ljus än vad man gör traditionellt genom Collins förståelse. Och det tror jag att ni kommer att upptäcka här så småningom. Jag ska bara säga det också om, för nu tar vi kapitel 7 här då. Jag ska bara säga det också i fråga om det ni skrev. Det heter på grekiska peride. Och det förekommer ytterligare några gånger. För om du tittar i kapitel 8. Där säger han på samma sätt i vers 1. I fråga om, där står det inte det ni skrev, men i fråga om. Alltså han tar upp någonting som de har tagit upp med honom. Och så svarar han på det. Och det ser man i kapitel 8, vers 1. Men också i kapitel 12, vers 1. Jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Eller de andliga gåvorna som vi läser det. Och kapitel 16. Där står det i första versen. När det gäller insamlingen, eller det står alltså i fråga om insamlingen till det heliga, så ska ni också göra som, och så vidare. Så att han plockar upp sånt, och det kanske kan förklara då varför brevet innehåller så många olika ämnen. För det har också varit en sån där kritisk punkt hos forskarna när man har gett sig på första Korinthierbrevet, som har sagt att det här spretar åt alla möjliga håll. Här talar han om otukt och om rättsväsendet och om pengar och så vidare. Det hänger ju inte alls ihop brevet. Och så har man sagt att det här är nog ihopsatt utav någon annan, eller man har försökt förklara på olika sätt. Men både Gordon Fee och även Raymond Collins tycker jag förklarar det här ganska bra. Förklarar det antingen genom att det är muntliga rapporter, eller den andra huvuddelen att det är brev som han besvarar. Och då tar man ju upp, så gör ju vi också. Får vi ett brev med massa frågor, då får vi svara på de frågorna. Däremot skulle man läsa vårt svarsbrev, så kan man få massa frågor. Vad är det här egentligen för något? Så märkvärdigare än så torde det inte vara. Men det betyder, om man bara tar de här uttrycken per idé, alltså i fråga om, så betyder det att korintierna har alltså skrivit till Paulus och ställt frågor om dels om sexualitet och avhållsamhet, det som vi nu börjar gå in på. Sen har de frågat om hur de ska göra med kött som har offrats till avgudarna, om man kunde äta det eller inte. Sen har de varit frågande också på hur de andliga nådegåvorna fungerar eller inte fungerar. Och sen i det 16 kapitlet så har de varit frågande om hur man hanterar pengar och kollekterna. Och då framförallt den där insamlingen som Paulus gjorde överallt som skulle komma till Jerusalems fattiga. Det hade man också frågor om. Och då får vi ju genom brevet indirekt, så får vi ju veta en del om församlingen i Korint. Nu var ju församlingen i Korint en mängd olika husförsamlingar, men det fanns också gemensamt. De hade ju evangeliet, de hade ju tron gemensamt, och de hade åtminstone till en början så hade de ju en gemensam andlig fader i Paulus. Nu skrivs ju det här några år senare, så att de hade ju flera olika andliga ledare, och det var ju en del av problematiken att de spelade ut de här andliga ledarna emot varandra. Och Paulus var där, ja men så kan ni inte göra det, för att den himmelska församlingen eller mönsterbilden, så som Herren Jesus har tänkt sig det hela, den är ju redan given. Alla, även om ni tycker olika, måste anpassa sig till den bilden. Det är den bilden som gäller. Det är inte frågan om Paulus eller Kefas eller vem det nu kan vara, utan det är frågan om Jesus. Så det där är den infallsvinkel som Paulus har när han svarar dem på deras frågor i Korint. Och det gäller på samma sätt här också i fortsättning kapitel 7 och så vidare. Nu är det alltså, då skulle alltså kapitel 7, om vi följer Raymond Collins, skulle vara slutet då. Slutet och slutet är ju ganska långt kapitel som ni ser, men slutet på det andra tänkta talet som handlar om kroppen och hur vi lever i vår kropp och med vår kropp. Sen i kapitel 8 och följande så börjar han på ett annat ämne, och det är då i sådana fall det tredje tänkta talet. Men så långt behöver vi inte tänka nu. Om vi då tar det här sjunde kapitlet, så kan vi inte gå igenom alltihopa här i ett streck. Och även om jag vill vara tidsoptimist emellanåt, så tror jag inte att vi hinner med hela kapitel 7 idag. Utan vi ska börja med att konstatera att det här innehåller då olika delar. Och då ska ni få här, som jag tror kan vara lämpligt, 6 olika delar. Den första delen, eller avsnittet, det är verserna 1-7. Och det måste vi bara hinna igenom idag. Och sen det andra avsnittet, det handlar då om, ja det är frågan om vad det handlar om. Det ska vi återkomma till. Om det handlar om sexualiteten eller om det handlar om avhållsamheten eller om det är två ord för samma sak. Men vi ska komma tillbaka till det. Sen i vers 8-11, där handlar det om att leva som ogift eller skild. Och i verserna 12-16, där riktar han sig till de som är gifta med människor som inte är troende. Här i folkbibeln, jag vet inte om ni har det, men det står i överskrift gift med en hedning. Men det kan man ju säga. Det är i alla fall, någon är gift här, någon har kommit till tro i ett äktenskap, men den andra har inte gjort det. Det tredje, verserna 17-24. Det följer här, ser jag, folkbibeln. Det handlar om att leva i sin kallelse. Och då, som vi kommer att se, så kommer Paulus att säga det. Att det spelar ingen roll om man är gift eller ogift eller skild eller vad man är för något. Va? För att det är frågan om att leva i sin kallelse. Alltså leva i den kallelse som man är när man blir kallad. Och sen nästa avsnitt är från vers 25-35. För där ger han råd till de ogifta. Eller ska vi säga till de som ännu inte är gifta. Och sen i vers 36-40 så ställer han frågan om det är lämpligt, om det är bra att gifta sig eller om man kan leva som ogift. Eller hur man ska göra i en sån situation. Så det är vad han går igenom i kapitel 7. Och som ni märker då, så är ju det här är ju... Här har vi nu att göra med, vi skulle kanske säga att det är kristen etik. Jag måste säga att jag använder det och uttrycker kristen etik allt mindre. Jag undrar om det verkligen finns någon kristen etik. Det som finns, det är det kristna livet. Det finns ett kristet liv, ett liv i gemenskap med Gud. Där Gud, Jesus och den helige ande verkar i mitt liv så att jag blir mer och mer villig att följa Jesus. Jag formas till Jesu avbild, och det visar sig ju i livsstilen. Men att så att säga utifrån presentera en kristen etik och sedan säga, nu ska ni, eftersom ni är kristna, leva efter den. Det är nog inte så Paulus ser på det hela. Utan han ser att vi är insatta i Jesus Kristus, och vi lever i Jesus Kristus, och det kommer att leda till. När vi vandrar i den helige ande så kommer det att leda till. Sen kan ju jag då, och kanske ni också som har varit kristna väldigt länge, att man tycker att är jag verkligen sån och sån, va? Men det där får vi nog lämna till vår Herre. För jag kan inte göra om mig själv. Utan det måste vara så att min gemenskap med Gud är det som gör att jag förändras. Och lite skiljer vi oss väl ändå ifrån hedningarna, om inte annat på så sätt så att vi läser i Guds ord, vi använder oss av bönen, vi går till gudstjänsten regelbundet. Så visst finns det någonting hos oss, det kan vi ju inte förneka. Även om det inte är så mycket att skryta med, så är det ändå en stor skillnad jämfört med att inte vara en troende. Men man vill ju alltid att vi skulle växa till och mogna mera. Så att det är väl kanske den frustrationen som kan göra sig påminde mellanåt. Nu ska vi se här då. Nu ska vi läsa. Jag tror vi läser hela första avsnittet. Alltså de 7 verserna där. I fråga om det ni skrev så svarar jag. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktssynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat. Ja, det var texten. Men det var ju faktiskt en sak till som jag tänkte jag skulle säga där med den kristna etiken. Så det gör att det här är någonting som vi kan, ja, om vi talar allmänt om kristna, någonting som vi diskuterar. Jag skulle nog vilja uttrycka lite mer så här, att här kommer vi nu inte bara till tolkningar utan till tillämpningar. Och vi kommer att märka att Paulus, han styr inte med järnhand, utan han hänvisar hela tiden till livet i Kristus. Och vid något tillfälle så säger han att detta är Herrens befallning, men vid väl så många, kanske vid fler andra tillfällen, så säger han att det är ett råd. Precis som vi läste här i texten. Så därför så ska vi försöka förstå det Paulus säger. Vi ska försöka finna principerna, hans undervisning. Men vi ska också ha en öppenhet, och vi ska också fråga oss själva. Hur ska vi tillämpa det här i vår tid? Jag kommer inte att ägna så mycket tid åt det här senare. Jag kommer antyda det kanske slutet på den här timmen, eller när vi kommer vidare i 7 kapitlet. Men jag kommer lägga den mesta kraften på att försöka förstå det som står i texten, så att vi får åtminstone det klart för oss. Sen kan vi diskutera. Då är det så här då. Och nu, att här skiljer sig då de äldre exegeterna, bibelforskarna, emot de yngre. Och det har att göra med första versen här igen. Det står nämligen så här. Att Paulus skriver: det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Och de äldre bibelforskarna eller bibeltolkarna, de har förstått det som att det är Paulus som säger det här. Och då blir slutsatsen, alltså det är bättre att leva i celibat, som man då menar att Paulus gjorde. Och det är bättre att inte röra vid en kvinna eller att leva tillsammans med en kvinna än att göra det. Och den utgångspunkten, det grundläget, har sedan då färgat tolkningen av hela 7 kapitlet. För då läser man 7 kapitlet i det ljuset. Det är bara det, och det sätter jag i fråga nu då, att det kanske inte är Paulus som har sagt så här. Och efter att ha ägnat ganska mycket tid åt att tränga ner det här, så tvivlar jag på att det är Paulus. Jag skulle till och med vilja påstå att det inte är Paulus som säger så här. Så när man tolkar det att det utifrån kristens synvinkel skulle vara bättre med avhållsamhet, så är det en fel tolkning. Och då, hur ska det då förstås då? Jo, då är det så här, förstår ni. Uttrycket, det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna, kommer inte från Paulus, utan kommer från den hellenistiska kulturen. Kommer från det profana, hedna världen i Korint. Det är ett sånt där slagord som man hade. Ni vet att det finns flera sådana slagord i första Korintsbrevet. Vi har redan mött två stycken. Till exempel i 6:12. Allt är tillåtet. Det var ett sånt där slagord som gnostikerna, som de andliga, högandliga människorna i avgudatemplen och kulturen i Korint och i den grekiska kulturen var sådana att ja, men allt är tillåtet. Friheten är att man kan göra vad man vill. Det var liksom grundtonen, utgångsläget. Sen fanns det de som överdrev detta genom att säga allt är tillåtet, så la man till för mig. Och då blev det väldigt individualiserat. Då blev det väldigt liksom att man tog sig väldigt stora friheter. Men det var alltså det kom ju inte från Paulus. Det är ju inte Paulus som säger det. Utan det här var kulturen i Korint. Och Paulus knyter an till det. Han knyter an till det inte genom att diskutera emot det. Utan han säger så här, allt är tillåtet. Ja, men allt är inte nyttigt. Ja, men allting regleras av livet i Kristus. Och så vidare. Så det sättet som han inte bara knyter an, utan därför avstår han från att diskutera. Han tar bara fasta på det och så skjuter han till, lägger han till sin egen tolkning eller sina egna restriktioner. Visar vad det betyder för oss som är kristna och så går han vidare. Ett annat sånt där slagord som man hade, det är ju maten är till för magen, det är vers 13. Maten är till för magen och magen för maten. Det var också sånt där uttryck som man använde sig av i Korint. Och det använde man sig av för att man kunde ju äta vad som helst. Och man åt ju avgudakött. Det var inte något ovanligt, för att det mesta köttet var förmodligen offrat till avgudarna innan det såldes vidare på marknaden. Judarna, de åt ju inte, i alla fall inte fläskkött och sånt där. De åt ju inte allt kött. De hade ju orena och rena djur. Va? Så att jag tror inte att de hade ju sina spelregler klara för sig, så att säga. Men de här hedningarna som tyckte att maten är till för magen och magen för maten, de fick ju massa frågor nu när de judisk-kristna tankarna kom in. Och så kan vi äta det här avgudaköttet nu fortsättningsvis. Det har vi ju alltid ätit så länge vi har bott här. Och nu plötsligt så sätts det i fråga. Så den där spänningen som finns mellan judar och hedningar och som tog sig uttryck i mindre Asien i fråga om omskärelsen, den syns lite grann här också. Fast det är i förhållande då till maten och till köttet. Men det var alltså ett sånt uttryck som att maten är till för magen och magen är till för maten som Paulus knöt an till. Så han tog inte den diskussionen, utan han bara liksom lyfte upp. Ja, jag vet liksom hur ni tänker och jag vet hur ni brukar säga. Och så lägger han till hans eget bidrag här. Det är ju att han knyter an till och formulerar ett eget. Han säger, kroppen är inte till för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Så svarar han så att säga på samma mynt, men han reglerar, skjuter till, bidrar till diskussionen med det judisk-kristna tänkandet. Och så blir det till vägledning för korintierna. På samma sätt är det då när vi kommer till 7:1. Det är bäst för en man att inte röra vid en kvinna. Så kunde det låta i Korint. Därför, ni vet att jag har sagt det flera gånger, att där hade man, i Korint så hade man satt en ära i, nu talar jag om de hedna kristna i Korint, de som inte var med Paulus på noterna, de som var problemet, bekymret i församlingen i Korint och som vilseledde, de tyckte ju att de hade väldigt goda insikter, de hade kunskaper och de drev ju den här linjen att allt var tillåtet. Och de drev förmodligen det här också, att det är bäst att inte röra vid en kvinna. För de var väldigt andliga. Och den här överandligheten fanns ju också utanför, eller fanns framför allt utanför den kristna församlingen. Alltså hos gnostikerna. Gnostikerna som skilde då anden och kroppen åt. Det var två slutsatser. Antingen så kunde man hantera kroppen hur som helst. Att man inte brydde sig om den. Eller också så var det så med att man bara brydde sig om anden. Och så la man väldigt stor vikt vid anden och det andliga livet. Och man skulle ju få insikter och man blev liksom väldigt uppfylld av den här andligheten. Till den andligheten, nu pratar jag om det som är utanför den kristna församlingen. Nu pratar jag om det hedna sammanhanget. Till den andligheten hörde avhållsamhet. Man skulle inte ha med något kroppsligt att göra överhuvudtaget. Vare sig kanske med kött eller med sexualitet eller någonting sånt. Va? Utan man skulle leva i självbehärskning, upphöjd över alla de här lustarna och begärelserna. Och då menar Collins att man ska förstå situationen i Korinth som så. Problemet är inte att någon eller några, även om det kan vara problem i sig, hade gått till bordellen. Utan problemet som det handlar om här, det är avhållsamheten. Att här finns det en inte så liten skara, en rätt så inflytelserik grupp människor i församlingen i Korinth som säger att det är andligare att leva i avhållsamhet. Och då har man plötsligt fått in en helt annan religion faktiskt, än den kristna tron. Och det betyder att när man då läser vidare här så ser man ju allting i ett annat ljus. För nu handlar det inte om hur vi ska leva vår sexualitet. Utan nu handlar det om att vi inte ska leva i avhållsamhet. Eller hur vi ska leva i avhållsamhet. Alltså motsatsen. Det är motsatsen som är problemet. Det är därför som han säger här att mannen, varje man ska ha sin hustru och varje hustru sin man. Att man ska leva tillsammans och att man inte ska gå ifrån varandra. Eller leva i avhållsamhet. Jag kommer att visa på det här mer och mer. Allt eftersom vi tar oss igenom versarna. Sen hör det till saken också att den här avhållsamheten var alltså ett andligt ideal i Korinth. Och det var också det idealet som låg bakom det här med, eller det var det idealet som gjorde att makar kunde alltså vara gifta utan att ha något samliv. Och det är klart att det skapade problem hos dem. Och att man kämpade med en andlighet som man inte kunde leva upp till. Eller som var besvärlig. Och det var också frågan om alla de här som stod i begrepp att gifta sig. Hur skulle de göra? Det var inte frågan om sex före äktenskapet. Det var frågan om sex efter äktenskapet. Det var det som var bekymret. Så det är en helt annan problematik i Korinth än vad vi har i våra dagar. Och det påverkar vårt sätt att läsa det här. Men nyckeln till att förstå det här, det är alltså att orden, det är bäst för en man att inte röra en kvinna, är inte Paulus ord. Han använder förresten aldrig det uttrycket någon annanstans i något av breven. Utan det är en korintisk slogan. Det har att göra med andligheten i hedna templen. Och därför så skriver Paulus också i vers 2. För det är nu först i vers 2 som Paulus börjar kommentera det här. Vers 1 är alltså bara ett citat, en anknytning. Sen kommer då tillämpningen, eller sen kommer då Paulus bidrag till den här diskussionen. Han säger, för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru, sin man och så vidare om. Jag ska säga det också, för jag har här ett antal skäl då som talar för att man ska förstå det på det sätt som jag har gett uttryck för nu då. Och det första är det att den här tolkningen, att det är avhållsamheten som är problemet, den är inte alldeles ny. Det är inte Raymond Collins som har lanserat den, utan redan kyrkofadern Origenes på 200-talet la ut texterna på det sättet. Och menar att det var det stora problemet. Han säger också, Origenes, att redan inledningsorden i fråga om det ni skrev. Så ligger detta att det de skrev var att det är bäst för en man att inte röra en kvinna. Det var det som de hade skrivit. Så redan i inledningsorden så visar Paulus att det är en markering. Att andra har sagt det här. Att de har skrivit så här till honom. Det är inte jag som säger det. Utan det är andra som har sagt det. Och i fråga om det som har sagts. att leva i avhållsamhet, så kommer Paulus kommentar. Det börjar alltså i vers 2, hans kommentarer. Det andra, jag har redan sagt det, men jag säger det en gång till och lite utförligare. Det andra är att det är tveklöst så att den här avhållsamhetens kultur var stark i Korint. Det finns alltså andra texter, hedna texter ifrån Korint och ifrån den här tiden som talar om det här. Bland annat så vet man att det fanns en gudinna som hette Isis. Isis-templet, jag vet inte om du känner igen namnet Isis. Det är en sån där gudinna som brukar nämnas, finns i korsord och sånt där också. Hon krävde avhållsamhet ifrån sina, de som dyrkade henne. Och det finns en romersk poet och en satiriker också, kanske bäst att lägga till, som heter Juvenal. Som skriver, han levde i början på 100-talet, alltså 50-60 år efter Korintsebrevet. Han levde i början på 100-talet, eller han skriver i början på 100-talet om hur en kvinna fick gå till gudinnan Isis och be om förlåtelse. Därför att hon hade haft en sexuell relation med sin äkta man. Alltså inte levt i avhållsamhet. Så sådana texter finns det runt omkring, va, som bekräftar precis det här med avhållsamheten som ett sorts andligt ideal. Och det kan också knytas till andra gudar än just Isis, den här avhållsamheten. Vi behöver inte fördjupa oss i det. För det tredje så var det ju så att, och det har vi nämnt tidigare, att filosoferna, inte minst stoikerna och cynikerna, de diskuterade ju ofta det här med äktenskapet. Men när de diskuterade äktenskapet, då var det därför att äktenskapet som man hyllade som ett ideal var ju grundstenen i samhällsordningen. Så för samhällsordningens skull så var äktenskapet någonting gott och någonting som alla skulle leva i. Och det man diskuterade var väl inte äktenskapet som sådant, utan det var friheten inom äktenskapet. Man diskuterade ömsesidigheten inom äktenskapet. Man diskuterade ansvaret inom äktenskapet. Och allting som hörde samman med hur man lever tillsammans i ett äktenskap. Sånt diskuterades mycket och fram och tillbaka. Och plikten, vilken plikt har man mot den man är gift med och så vidare. Och det hände inte så sällan att diskussionerna drevs så pass långt så att man... De mynnade ut i frågan om man verkligen ska gifta sig överhuvudtaget. Ni vet, någon av Jesu lärjungar är ju inne på det också. När Jesus undervisar om äktenskapet så säger lärjungarna till Jesus, ja, men då är det nog bäst att inte gifta sig alls. Så det låg i den grekiska kulturen. Men det är inte det Paulus. Paulus diskuterar ju inte äktenskapet, utan han godtar äktenskapet. Så som det fungerade i det grekiska samhället. Och så skjuter han till det judisk-kristna perspektivet som innebär att äktenskapet är en Guds skapelseordning. Och han citerar väl redan där i 6:e kapitlet, vill jag minnas. 6:e kapitlet, vers 16. Det heter, de två ska bli ett kött. Det är ju från skapelseberättelsen. Så det är hans bidrag, att Gud vill att vi ska leva i äktenskap. Och hans bidrag är också det att, och det kommer vi se längre fram här, att äktenskapet är en gåva ifrån Gud. Vi ger oss, vi tar emot varandra i äktenskapet som gåvor ifrån Gud. Ser på varandra, lever tillsammans med den attityden. Så det var hans bidrag till äktenskapet. Så... Vi ser alltså att Paulus var inte främmande för de här diskussionerna och hur samtalet kunde gå i Korint. Det kände han väl till och det han knyter an till det. Och han bidrar med skrifterna, de gammaltestamentliga berättelserna och den judiska traditionen. Och det gör ju att när vi läser det här, apropå det här med tillämpningen som jag antydde. När vi läser det här så kan jag inte komma fram till att ja, men så tolkade Paulus på den tiden och så tillämpades det på den tiden. Men så kan vi inte göra i våran tid. Alltså då får man vara väldigt försiktig med de orden. Därför att det Paulus gör, det är att hans bidrag är ju att det är en Guds skapelsordning och det är en Guds gåva. Så det finns något principiellt i äktenskapet. Det är inte bara en ordning, samhällsordning som det var för grekerna. Utan det är någonting mer när man lyssnar till Paulus och när man tillför det judisk-kristna arvet till äktenskapet. Och om det är principiellt, då gäller ju det lika mycket idag som på den tiden. Det kan ju inte ändra sig. För Gud är densamme. Det är min enkla tes. Och även om man kanske kan samtala om tillämpningarna och hur man ska göra, eller att man får olika tillämpningar, det är ju ändå gått 2000 år däremellan, så kan man ju inte ändra principerna. Man kan inte göra om Guds ord på ett sånt sätt att säga, ja, nu står det så här i Guds ord och det här är en Herrens befallning som Paulus säger längre fram. Men det var då det, det är det inte nu. Alltså så kan man inte tolka Bibeln. Och ändå så är det så många kristna läser Bibeln i vår tid. Men det ska vi också komma in på lite mer här alldeles strax. Sen om vi tittar då i vers 2 till och med 4. Där Paulus alltså ger sin syn på äktenskapet och på samlivet makar emellan. Så är det tre stycken påståenden som han gör. Och jag vill att ni ska lägga märke till de påståenden. För det finns hos våra kritiker en tanke om att det patriarkaliska systemet där mannen härskar över sin hustru, alltså på gammaltestamentligt manér, eller inte gammaltestamentligt enbart utan på österländskt manér, för det här finns ju ännu starkare i andra religioner i sådana fall, inte minst inom islam. Så brukar man brukar ju anklaga oss kristna att vi har den synen. Och det menar jag att det är en felaktig anklagelse. Om du tittar på de här tre påståendena som finns i vers 2 och 4 så ser ni att det går åt båda hållen. Han säger att varje man ska ha sin hustru i vers 2 och varje hustru ska ha sin man. Alltså det är åt båda hållen, de är ju jämställda där. Om du läser i vers 3. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Det går åt båda hållen. Det är så jämlikt det kan bli. Och jag tror att Paulus var väldigt jämlik när det gäller det här. Inte alls så som han är kritiserad för. Vi kommer visserligen in på elfte kapitlet tror jag det står att mannen är kvinnans huvud och sånt. Fast de tankarna kommer vi tillbaka till. Men de går att förstå. De går att förklara vad Paulus menade. Men vi får ta det en sak i taget. Så nu tittar vi bara på det här. Och likaså i det fjärde versen där står det att hustrun bestämmer inte över sin kropp. Det gör mannen. Och jag kan ju liksom höra hur kritikerna lyfter fram sådana här versar. Men varför läser man inte fortsättningen? Det står ju likadant åt andra hållet. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Det går ju upp till en ömsesidighet. Och jag vill att ni ska se den där ömsesidigheten här nu. Eftersom det här i våran kultur så är ju våran kultur präglas väl utav den är individualistisk, att där ska ju var och en göra som man själv vill, vilket också gäller äkta makar. Och sen är det de här fördomarna om oss kristna att vi skulle gå hårdhänt fram med våra hustrur och sånt. Jag menar att det är en orättfärdig kritik. Sen är det så här då att man kan visserligen säga när man läser dem, vers 2, 3 och 4 då, att det är en ömsesidighet. Men man skulle kunna ta det ett steg längre. Och det kommer vi att se ytterligare när vi kommer in i 11-12 kapitlet där. Ta ett steg längre. Precis som jag undervisade om, eller som Paulus undervisade om, att människan är holistisk. Det vill säga, ande, själ och kropp flyter in i varandra på ett sånt sätt. Så att vi måste säga att människan är en enhet. Människan är, för att uttrycka det judiskt, en kroppslig varelse. Man kan inte leva utan sin kropp. Du lever i relation till dig själv genom din kropp. Du lever i relation till andra genom din kropp. Du lever till och med i relation till Gud. Du gör din gudstjänst genom din kropp. Och utan din kropp kan du inte göra det. utan kroppen är en enda ande, själ och kropp. På samma sätt tänker Paulus att i förlängningen så är man och hustru förenade så de är ett kött. Så han betraktar mannen och hustru som en oskiljbar enhet. Och nu ska ni höra nästa steg. Det är att de inte bara de två, utan de två i nästa steg, de är en ande förenade med Kristus i en och samma kropp. De är lemmar i hans kropp. Så därför kan mannen och hustrun i ett kristet äktenskap, de kan aldrig leva individualistiskt. Eller jag skulle till och med kunna säga så här. Ingen enskild kristen kan leva privatistiskt eller på sina egna villkor. Utan vi är alla intagna, också som äkta makar, i Kristus. Förenade som individer, förenade som äkta makar, förenade i Kristi kropp. Och det här är en holistisk enhet. Helhet hela vägen. Där det största finns i det minsta. Och där det minsta är en del i det största. Förenade. Och då märker ni ju på en gång att äktenskapet som Paulus talar om det. Inte är någon sorts avtal som man kan ingå och bryta hur som helst. Utan det här är en livsgemenskap som det handlar om. Så Paulus, han står ju på ett sätt på samma mark som grekerna. De hade ju också äktenskapet, visserligen bara som en samhällsordning. Paulus tog det ett steg längre, som ni märker. Men ändå, de kunde prata med varandra, de kunde förstå varandra hur det här var tänkt. Sen kommer vi då till vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra. Det är ju det här som är så att säga huvudproblematiken. Det är därför han skriver så här. Det är därför han tar upp det. Det är här han gör anknytningen. Det här är inte någon sorts tillägg som skulle handla om vår sexualitet. Utan det här är anknytningen till hela problematiken som finns i den korintiska församlingen. Att man levde individualistiskt, att man inte förstod vad det var att vara förenade. Vare sig som individer eller som äkta makar eller i församlingen. Men han måste ju ta upp det då, och det är därför han tar upp det. Håll er inte borta från varandra, skriver han i vers 5. Utom möjligen för en tid. Och det gör han med anknytning av de Moseböckerna som vi snart ska se. Med bådas samtycke i sådana fall. Så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen. Så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger som ett råd. Inte som en befallning. Alltså detta att man ska gå ifrån varandra under en kortare tid för bönen. Det ger som ett råd, inte som en befallning. Så det är inte frågan om en andlig disciplin som man måste så att säga utöva. Helst skulle jag vilja, vers 7. Nej, vi ska inte ta längre så. Vi ska inte läsa längre så. Då ska jag säga här att det finns ett grekiskt ord som heter ekrateia. Ekrateia betyder självbehärskning. Och det finns här, det är väl det som finns, som ligger, det är det som ligger bakom, om jag har förstått det rätt, den där översättningen, håller borta, alltså att håller inte borta, håller inte i krateja, var inte borta ifrån varandra. Det betyder alltså självbehärskning, och det ordet är ett ord som användes i den grekiska kulturen, hellenistiska kulturen, hör inte särskilt hemma i Bibelns värld. Det är nämligen så att i den judiska världen, där brydde man sig inte om självbehärskning. Självbehärskning var ett ideal som hörde hemma hos stoikerna, hos gnostikerna. För de skulle ju leva i självbehärskning på ett sådant sätt så att de kunde kontrollera sina lustar och sina begär. De skulle ju leva i en självdisciplin, eller vi skulle säga lite slarvigt, oegentligt, lagiskt, moralistiskt. Det tänket finns inte alls i Gamla testamentet. Det här ordet med självbehärskning, det finns visserligen på ett ställe till. Och det räknas upp som en av andens frukter i Galaterbrevet 5:23. Kärlek, frid, tålamod, jag tror finns självbehärskning, tror jag det står i vår översättning. Men också där så är det en anknytning till de hedna kristna. För övrigt så finns det som sagt inte. Så det är inte så att Paulus menar att vi ska leva i den självbehärskningen. Men sen så står det då i slutet på vers 5. Eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Det är alltså motsatsen till ekrateia, akrasia. Inte leva avhållsamt. Det betyder egentligen då, skulle man då översätta det enligt med det jag sa. Ni kan inte leva i självbehärskning. Det är vad han tänker. Underförstått, det behöver ni inte, liksom, ni behöver inte tänka på det sättet. Därför att ni ska leva i Kristus och den helige ande ska hjälpa er. Och ni ska vara vägledda av honom. Det är alltid evangeliet som är svaret på våran kamp. Men det var ju just den där erfarenheten av avhållsamhet och att inte klara av att leva i avhållsamhet och att bli en andligare människa. Det var ju det som var hela problematiken i Korint. Paulus avfärdar den alltså med de här två orden. Men, säger han, ni kan ju vara borta från varandra vid tillfälle. Och då knyter han an till Andra Mosebok 19:15. Andra Mosebok 19:15. Det är vid berget Sinai. Moses har varit uppe på berget och kommer ner i vers 14. Moses stiger ner från berget till folket. Han helgade dem och de tvättade sina kläder. Och så sa han till folket, håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna. Det är det enda exemplet som du hittar i Gamla testamentet. Och det handlar då om en förberedelse inför mötet med Gud dagen därefter. Dagen därefter när de 10 budorden sedan kommer. Och därför så kan Paulus så att säga göra undantag eller ge efter på så sätt att ja visst, om båda samtycker till avhållsamheten och om ni använder den till förberedelse för att möta Gud genom bön och söka Gud så kan man tänka sig det. Och så lägger han till, men det är ingen befallning, det är bara ett råd. Så det är, han ger dem bara, han tillmötesgår dem lite grann i deras problematik, men inte alls så som de hade tänkt sig eller som de önskade. Förmodligen så fanns det, som jag har sagt nu flera gånger, att det fanns säkert de som drev det här i Korint med avhållsamheten. Och som drev det också mot nygifta eller mot de som var trolovade som ännu inte hade gift sig. Och så fanns det ju alla de här som enligt stoiskt och grekiskt sätt längtade efter att kunna leva i självbehärskning. Den kampen som de hade där. Så drev man också det här med avhållsamheten. Så det är alltså med viss tveksam som man överhuvudtaget kan tillåta avhållsamhet. Men det finns ändå där. Dock är det inget bud. Och så lägger han till i vers 7. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat. Nu som om ni inte hade fått nog här nu så ska ni få den andra då, överraskningen kanske jag inte ska säga, men den andra stora frågan som jag förmodar att ni kommer kunna fundera vidare på. Det är Paulus civilstånd. Han säger, jag skulle vilja att ni alla var som jag. Hurdan var han då? Det är frågan. Den traditionella tolkningen var då att han levde i celibat. Eller hur? Det har ni hört. Betyder det alltså att Paulus skulle vilja att alla människor lever i avhållsamhet? Ja, det ena ger ju det andra. Men frågan om det är rätt. Det kan ju också ha varit på andra sätt. Det kan ju ha varit så att han var skild. Han kan ha varit änkeman. Han kanske hade lämnat sin hustru hemma. Det finns några olika alternativ. Och det där måste vi fördjupa oss lite i. Men det första som vi behöver konstatera, det är nog detta i alla fall, att Paulus sannolikt var ogift. Jag sa det där med att lämna sin hustru hemma. Det var nämligen så här att det här har jag ägnat flera timmar åt. Men jag kom fram till att Paulus måste ha varit ogift. Om det sen, då kan det bara ha berott på att han levde i celibat. Eller att han var skild. Eller att han var änkeman. Så han var alltså ogift, någonting utav de här tre sakerna, tills jag upptäckte en detalj, eller hörde om en detalj. Nämligen att Paulus skulle vara gift men ha sin hustru på hemmaplan, så att säga, att hon inte var med på resorna. Och då finns det en kyrkofader som heter Eusebius som skriver det. Och det var ju lite intressant. Och det finns en enda bibelvers som han utlägger på det sättet. Det är det enda underlaget som finns hos Eusebius. Och det är Filipperbrevet 4:3. Så eftersom jag har sagt detta så måste vi väl nästan titta på den. Även om jag nu kommer att avfärda den. Nu ska vi se Filipperbrevet 4:3. Där skickar han hälsningar till Evodia i vers 2. Och Syntyche uppmanar jag att vara eniga i Herren. Jag också dig, trofaste medarbetare, ber jag. Hjälp dem som har kämpat med mig i evangelietjänst. Det är de där orden, trofaste medarbetare. Som Eusebius, här står också i noten i folkbildningen, kan också vara ett egen namn, synsigos. Trofaste medarbetare. Men det verkar alltså som att Eusebius menar att den där trofaste medarbetaren är hans hustru. För förmodligen kan ordet också förstås som livskamrat. Och då skulle det kunna varit hans hustru. Men det är den enda antydan som vi hittar. Vi hittar ju för övrigt ingenting i Nya Testamentet och inte vad jag vet hos kyrkofäderna heller. Förutom just det. Att han skulle ha skickat en hälsning till henne då. Nej, men jag avfärdar nog det. Vi får gå tillbaka till första Korinthierbrevet 7. Och se om vi kan få detta med att han var ogift. Titta i vers 8. Där säger han ju igen. Det är bäst för dem om de förblir som jag. Då riktar han sig till de ogifta och änkorna. Det är bäst för dem om de förblir som jag. Det talar ju för att Paulus måste ha varit ogift. Eftersom ogifta och änkor ska förbli ogifta. Förbli som jag. Han måste alltså ha varit ogift själv. Det finns ett ställe till. 9 kapitlet. Som är lite knepigt. Och som har också med översättningen att göra. Och eftersom jag inte har kommit till 9 kapitlet än så vill jag inte påstå att jag har fördjupat mig i det. Men där säger Paulus, har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi liksom de andra apostlarna. Och där heter det på grekiska en troende syster eller en troende kvinna. Behöver inte alls översättas med hustru. Och jag såg att Bo Giertz har översatt det med troende syster. Så det, vi kan inte säga att det är att han skulle ha med sig en hustru. Förmodligen var det väl ett antal kvinnor med i resesällskapet. Och så pratades det väl då, precis som det pratas nu. Så han anknyter till det. Varför skulle vi inte få det? Det handlar om här är ju att han försvarar sitt bruk av friheten. Friheten också att välja vilka han vill ha med i resesällskapet. Men han var alltså, det finns egentligen bara tre möjligheter då som jag sa om han är ogift. Och det är det där med celibatet, eller att han var skild eller att han var änkeman. Och det är inte så lätt att avgöra vilket det var. Jag vet att det kan låta, att man kan bli konfunderad av att om man skulle vara skild. Men tänk på det att när Paulus mötte Jesus på vägen till Damaskus så måste det ha varit oerhört dramatiskt. Hans liv måste ha förändrats totalt. Och om inte hustrun alls var med så måste hon väl undra vad som har tagit åt karn. Så det är ingen orimlig tanke tycker jag för egen del. Att han skulle ha blivit övergiven på det sättet. Men det vet vi som sagt inte någonting om. Men i sådana fall så blir ju de där orden, de blir inte särskilt bra va? När han säger i vers 8. Det jag önskar att alla blir som jag. Önskar han att alla ska bli skilda då? Det verkar lite konstigt. Alltså med uteslutningsmetoden så faller det bort. Det faller bort att han skulle vara skild. Och det faller bort Ja, nu ska jag säga problemet här nu. Problemet med det här och med celibatet är det här, förstår ni, att om Paulus var ju inte rabbin i för sig, vad vi vet, det kanske han var. Man skulle vara 40 år gammal för att bli rabbin. Men han var ju rabbinlärjunge, det vet vi. Och han var mycket nitisk rabbinlärjunge. Vi kunde hitta bibelställen och slå upp det, hur han liksom nitälskade för det här. Och för en rabbinlärjunge så var det, skulle jag vilja säga, närmast en plikt att gifta sig tidigt och att få många barn. Det är nästan omöjligt att tänka sig att han inte skulle vara gift om han var rabbinlärjunge på väg att bli rabbin. Det strider mot hela den judiska traditionen. Väldigt svårt att tänka sig. Och det är det som talar för att Paulus alltså var gift, för det vore konstigt om han inte var gift. Han var ju född, räknar man med, ungefär samtidigt som Jesus, kanske 5-6 år yngre. Han måste ha varit mellan 30-35 år när han mötte Jesus. Och en rabbinlärjung eller judisk ung man överhuvudtaget gifte sig vid 17-18 års åldern. Kvinnorna vid 12-13-14. Då var de gifta. Skulle han då vara rabbinlärjung och vara 30 år ogift? Osannolikt. Han måste alltså ha varit gift. Då återstår egentligen bara det att han var enkeman. Om han inte var frånskild. Ja, men säger någon då, det där med celibatet då. Ja, det som talade emot celibatet, det är ju just det att det var rabbinlärjungens plikt att vara gift. Inte att leva i celibat. Så det är egentligen det som är kruxet. Alltså huruvida Paulus var gift eller rättare sagt ogift innan han mötte Jesus. Märkligt om han var ogift. Så det kan ni ju fundera på, men det har faktiskt en viss betydelse när man sedan läser de här sakerna som står där, vad han säger. Så kastar det ljus över texterna på ett nytt sätt. Jag tror att det Paulus säger i sjunde versen, alltså kapitel 7, vers 7, var helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Då tror jag att han menar inte sitt civilstånd i första hand. Utan jag skulle önska att alla människor uppfattade sitt liv som en gåva ifrån Gud. Upplevde friheten, förstod friheten i Kristus. Och kunde ta emot sitt liv som en gåva ifrån Gud. Och ta emot sin kallelse och leva i sin kallelse i den heliga andes kraft. Oavsett om man är skild eller enkeman eller vad man är för något, celibat. Det är alltså inte civilståndet det handlar om. Utan det är livet i Kristus. Jag skulle önska att alla, oavsett civilstånd, kunde leva på det sättet. För jag lever så nu. Nu ser jag att tiden har gått ut så vi hinner tyvärr inte göra färdigt där. Men vi får fortsätta nästa gång, får vi säga. Herre, vi tackar dig för att vi får fördjupa oss i ditt ord. Och vi ber att du öppnar våra ögon så att vi får en balanserad och sund syn på detta med att vara människa. Herre, tack för att du så tydligt visar oss att vi är människor med kroppslig gestalt. Vi är människor som inte på något sätt kan leva upp till våra egna önskningar, ännu mindre till dina krav. Men vi är intagna i din familj ändå. Vi är frälsta och upptagna i din familj. Vi är införlivade i Jesu Kristi kropp. Vi lever i den heliga andes liv, i ditt rike. Vi är medborgare hos dig. Herre, låt det perspektivet växa sig riktigt starkt ibland oss. Så att det får kasta ljus över allt annat. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var efter första Korintierbrevet. Och det här var del 25. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och här i närradion då på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson, och jag önskar en riktigt skön fortsatt kväll. Och härefter så kommer det sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.